Hej och välkomna till Modiga människor, avsnitt 88. Idag så kommer ni att få träffa Lars Bern. Men innan ni får göra det så vill jag bara berätta att kanalen har ju en egen hemsida som heter modigamänniskor.se. Och där så kan ni klicka i och bli prenumeranter och få information om nya avsnitt. Samt så ligger ju alla avsnitt ligger ju där. Men även på Spotify, Podbean och Rumble och YouTube. Och som vill jag bara säga att för den här kanalen ska kunna fortsätta finnas så är den ju beroende av era donationer. Och info om det finns i texten. Och så dela gärna avsnitten så att de som ses av ännu fler. För det är så många fantastiska gäster som sitter på så mycket information som behöver få spridning. Men nu tänker jag att jag ska släppa in Lars. Hej!
Hej, hej!
Hej! Ja, vad fint att ha dig här igen. Det känns nästan som att du har stående inslag på modiga människor. Vi hann ju prata lite kort, Lars, innan. Dels så tänker jag bara att, för alla känner ju inte till dig, så, även om många gör det. Jag tänker bara en liten kort presentation av dig själv.
Så. Ja, jag började med att utbilda mig till forskare på Chalmers. Jag disputerade på Chalmers, jag läste teknisk fysik. Och sen hamnade jag faktiskt, jag övergav det akademiska livet och hamnade i näringslivet av olika skäl. Jag ska inte gå in på det. Så mitt första jobb var på Volvo. Och efter bara något år på Volvo så kom jag att börja jobba med energifrågor. Så småningom blev det också miljöfrågor, de hänger ju intimt samman. Jag var vd för ett litet utvecklingsbolag som Volvo drev ihop faktiskt med industridepartementet. Och lite märkligt arrangemang som jobbade med alternativa bränslen. Det här var på 70-talet så i samband med då den första oljekrisen som vi hade vintern 74. Och det jobbet ledde mig så småningom till vd-jobbet på Sveriges största energitekniska konsultföretag som på den tiden hette Ångpanneföreningen och som idag heter AFRY och som är idag Sveriges största tekniska konsultföretag. Och en av de saker jag satsade på när jag blev vd där, det var att öka verksamheten på miljöområdet. Så att jag har jobbat med miljöfrågor. Det började ju då på Volvo när jag jobbade med alternativa drivmedel. Och sen fortsatte det på Ångpanneföreningen och så småningom fick namnet ABOF och sen idag heter AFRY. Och ett av de sakerna jag gjorde var att jag inledde ett samarbete med Sveriges ledande miljöforskningsinstitut, Svenska miljöforskningsinstitutet IVL, som då var i en djup kris. Så att jag fick hjälpa till att få det på fötter för det höll på att gå i konkurs. Och det innebar att jag var under faktiskt 4 år vd både på ABOF och IVL som det hette då. Och vi räddade IVL, så idag är IVL ett mycket framgångsrikt miljöforskningsinstitut som ligger på Tekniska högskolan. Det ledde också in mig så småningom på ett engagemang i en ideell miljöorganisation som heter Det naturliga steget som var väldigt aktivt. I början på 90-talet som hade grundats av en läkare som heter Carl-Henrik Robert. Där var jag engagerad i 7 år tror jag. Men vad som hände mig i början på 90-talet var att jag fick cancer. Jag fick en väldigt besvärlig cancer som gjorde att mina möjligheter att fortsätta jobba som företagsledare tog slut. Och jag började ägna mig åt andra saker. Vilket är ganska självklart, när man själv blir allvarligt sjuk så börjar man fundera på vad det berodde på. Och när jag då fick en fråga om jag inte kunde engagera mig i cancerfonden så tackade jag till det. Och jag blev invald i cancerfondens styrelse och efter något år så blev jag vice ordförande i Cancerfonden. Och var där jag satt i styrelsen i 9 år. Det längsta man kan sitta där. Den som var ordförande på den tiden hette Arne Ljungqvist, som ni alla känner till. Dopingprofessor. Han var en utomordentligt bra ordförande för Cancerfonden. Men jag engagerade, eftersom jag hade all tid i världen, jag kunde inte längre sköta ett jobb, så jag hade gott om tid, så engagerade jag mig även i Cancerfondens forskningsnämnd och började följa cancerforskningen mer noga och det inledde en verksamhet som jag fortfarande håller på med, och det var att läsa medicinska artiklar, följa den medicinska forskningen. Det finns en sajt som heter PubMed där man kan botanisera på olika medicinska frågor. Och där är jag inne varenda dag. Jag har läst tusentals, om inte tiotusentals, abstract på medicinska artiklar. Och hittar jag några som är mycket intressanta så läser jag hela artikeln. Och det här har jag hållit på med i 25 år. Så att det här med medicin har blivit ett väldigt stort intresse hos mig. Och jag tror säga att jag är mer beläst inom vissa delar av medicin än vad de flesta läkare och även professorer är, skulle jag vilja säga. Jag kan ju inte deras hantverk och yrke, så att jag kan inte jämföra mig med dem i övrigt. Men när det gäller att följa forskningen så har det blivit ett stort intresse hos mig. Och jag har sammanfattat en del av mina erfarenheter av de här studierna i en bok som heter Den metabola pandemin. Många klistrar på med olika epitet, och bland annat så har Erika Bjerström i tv kallat mig för klimatförnekare. Jag är inte alls klimatförnekare. En av mina bästa vänner är Sveriges absolut mest prominent och ledande klimatforskare. Han heter Lennart Bengtsson. Han har varit professor i Reading, han har varit professor i Uppsala. Han har varit chef för ett av de största klimatforskningsinstituten som heter Max Planck-institutet i Hamburg. Han har skrivit en bok om klimatfrågan, och jag ansluter mig helt och hållet till den uppfattning som han har i klimatfrågan. Och han skiljer sig från alarmisterna på så sätt att han säger att visst påverkar människan klimat med våra utsläpp, det är ingen tvekan om det. Men att det är inte så att vi bara har 10 år på oss som de hela tiden försöker piska upp, utan vi har det här århundradet på oss för att lösa de här problemen. Så att den här paniken som vissa intressen i världen försöker skapa runt klimatfrågan, den har ingen stark grund i den faktiska vetenskapen. Men att det sker en påverkan, det är ingen tvekan. Och för det har jag blivit kallad klimatförnekare. Och vad jag egentligen är, det är, jag är precis som Bengtsson, klimatlarmsförnekare. Jag tror inte att det är så alarmerande. Vi kan i lugn och ro lösa de här problemen. Vi kan bygga kärnkraftverk och vi kan göra andra saker så att vi blir oberoende av de fossila energislagen så småningom. Mm. Men vi har 2100-talet på oss. Så är det. Eller 2000-talet, fram till 2100. Så det är min bakgrund, vill jag säga. Jag har hela tiden haft ett starkt politiskt intresse, som många. Men jag är partipolitiskt helt oberoende. Jag vill inte lämnas in i något parti överhuvudtaget. Det kan jag inte, för att mina åsikter i politiska frågor, de går ända från Vänsterpartiet till Sverigedemokraterna. Ja, lite av alla.
Och det intressanta är, bara när jag hör dig säga det, så tänker jag direkt att när du sa Sverigedemokraterna, så är det ju det tyvärr liksom mediet tar fäste vid.
Jo, men det är alltså alla som inte tar avstånd från Sverigedemokraterna, de får ju påklistrat sig en sån där etikett, va? Jag vill säga det att jag delar minst lika många uppfattningar som Vänsterpartiet har som jag delar uppfattningar som Sverigedemokraterna har. Så jag är lika mycket vänsterpartist som Sverigedemokrater, om man ska säga. Men jag har lite av alla partier, det vill jag säga. Det finns ett parti som jag anser har hamnat fullständigt snett, och det är Miljöpartiet. För de har krokat på alarmismen i alla dess skepnader. Och de har ställt till otrolig skada genom det sätt på vilket de har styrt den här socialdemokratiska regeringen vi haft de sista 8 åren.
Mm.
Det tycker jag är förskräckligt helt enkelt.
Mm.
Visst är miljöfrågorna väldigt allvarliga, men man löser dem inte på det sättet som Miljöpartiet förordar, för då går det åt helvete, skulle jag säga. Och det är det vi ser nu med skenande elpriser. Det går inte att ersätta stora elenergisystem som hela tiden producerar el med vindkraftverk som bara producerar när det blåser. De kan komplettera varandra, men att driva det på det sätt som vi gör just nu, det är att utsätta samhället för stor risk. Och det får folk betala nu ett dyrt pris på elräkningarna. Jag ser min senaste elräkning för november och december på mitt hus på Dalarö där jag sitter nu. Den har priset ökat 3 gånger. Det kostar 3 gånger så mycket som det gör för. Och om jag vore en vanlig löntagare med de marginaler som de flesta människor har, så skulle det här vara en katastrof för min privatekonomi.
Mm.
Så jag förstår att det här är förskräckligt för många människor. Mm. Det här är lite sånt som rör sig i min värld.
Mm. Nej, men fantastiskt. Tack för presentationen. Mm. Men jag har några följdfrågor här. Du pratade om det här med elpris och att man har avvecklat en del av de energikällor som vi har i Sverige.
Och då vi har ju stängt ett antal kärnkraftverk.
Då tänker jag bara att vad tänker du i anledningen till att man har stängt de här kärnkraftverken?
Om det är så lätt att piska upp en skräckbild av kärnkraften.
Mm.
Och det är ju atombombsyndromet som hänger över kärnkraften. Vi ska komma ihåg, om man tittar på människoliv, kostade människoliv per megawattimme eller vad man vill använda för sort på elektriciteten, så är kärnkraften det absolut säkraste energiproduktionssättet vi har. Så trots Tjernobyl, trots Three Mile Island och trots Fukushima, så är det ju faktiskt så att kärnkraften har inte tagit livet av särskilt många människor. Och den enorma cancerepidemi som man trodde man skulle få efter Tjernobyl, den blev ingen jätteepidemi. Det var en massa som fick sköldkörtelcancer, men de flesta av dem överlevde och blev friska igen. Så att kärnkraften är inte så farlig som man försöker utmåla den som. Och därför är det djupt beklagligt. Alltså kärnkraften är ju, om man ska se det ur klimatsynpunkt, den absolut bästa energikällan. Vattenkraften är ju också väldigt bra, men den innebär ju stora ingrepp i naturen. Precis som vindkraften, som skadar det naturliga ekosystemet på olika sätt. Medan kärnkraften är det som påverkar ekosystemet minst. Så därför är jag vän av kärnkraft. Nu är det, den typ av kärnkraft vi har, den kallas för tredje generationens kärnkraft. Nu är det ju, har ju kärnkraftutvecklingen i andra länder som inte har förbjudit forskning om kärnkraft. Det ska vi komma ihåg att det har vi gjort i Sverige. Vi hade en miljöminister som heter Birgitta Dahl som såg till att stifta en tankeförbudslag, så forskarna fick inte tänka om kärnkraft. Men i alla fall i andra länder har man ju forskat runt det här, bland annat i Ryssland. De är väl i stort sett, jag skulle tro att ryssarna är världsledande idag på kärnkraft. De har tagit fram fjärde generationens kärnkraft som kan använda det kärnbränsle, det avfall från våra kärnkraftverk som vi nu har sådana problem med hur vi ska lagra. Det kan användas som bränsle i fjärde generationens kärnkraftverk. Då skulle vi ha fjärde generationens kärnkraftverk i Sverige, då skulle vi ha en bränsleförsörjning för flera tusen år framåt i våra förråd av avfall från de andra kärnkraftverken. Så är det. Så vi får väl se vad som händer. Sen forskas det ju väldigt mycket på fusionskraft.
Mm.
Där använder man inte uran, utan använder man då väte. Det är alltså samma bränsle som solen använder sig av. Och där har det ju skett framsteg den sista tiden. Vi ska inte utesluta att man kommer kunna ta fram fusionskraftverk. De vi har idag är så kallade fissionskraftverk. Där spränger man atomkärnor och får loss energi. I fusionskraftverk där slår man samman atomkärnor och får loss energi. Det är lite komplicerat, vi ska inte gå in på det i detalj. Men fusionskraften den är ju då baserad så sagt, på väte. Den kan man ta fram bränslet ur vatten helt enkelt. Man får plocka ut de vattenmolekyler som innehåller tungt vatten. Tungt väte.
Ja.
Väldigt intressant utveckling. Så att, och det är därför som min vän Lennart Bengtsson säger, vi har det här århundradet på oss. Under den tiden kommer vi att hinna utveckla de här energikällorna. Och då kan vi producera vår el helt fossilfritt. Mm. Vi ska veta det idag. Vi har ju inte, globalt sett har vi ju inte minskat beroendet av fossil energi alls. Utan det stiger ju hela tiden. Förbrukning av fossil energi. Så att allt det här vi håller på nu med klimatpolitik i 30-40 år. Då vi hela tiden har sagt att vi har 10 år på oss. Det har inte lett till någon som helst minskning av användning av fossil energi. Utan den ökar fortfarande med flera procent per år. Och ska vi kunna bryta det så måste vi. Alltså, det är enda alternativ vi har som som är ekonomiskt gångbart skulle jag säga, det är kärnkraft. Och då hänvisar man till sol- och vindkraft. Men de är så kallade intermittenta energikällor. Solen den lyser bara på den ljusa delen av dygnet. Och i vår del av landet så har vi ju inte särskilt mycket ljus, speciellt den här årstiden. Och är det molnigt så går det ner. Va? Så att, den är ju väldigt känslig. I soliga länder där man ständigt har mycket solenergi, solstrålning, där är det ju ett alternativ. Men man är som sagt beroende av att det producerar bara när det är ljust. Och då behöver man kunna lagra elenergi någonstans. Så att lagra elenergi är väldigt dyrt, kostar oerhört mycket pengar. Så att det blir väldigt dålig ekonomi på det. Och samma gäller ju vindkraft, bara ger el när det blåser.
Ja, nej men jag kan inte. Jag är ju själv uppvuxen väldigt nära, vad säger man, riskzonen för Forsmark.
Ja.
Fågelvägen så bodde vi bara en och en halv mil från Forsmark.
Ja, ja.
Så att jag är ju, stora delar av min familj har ju jobbat på Forsmark. Så jag vet ju vilken oerhörd säkerhet. Ja. Och mitt första sommarjobb var på Forsmark.
Ja, ja.
Så att jag har själv inte känt någon rädsla för kärnkraft. För jag har ju sett vilken rigorös säkerhet det har funnits.
Så. Ja, jo, det har det absolut gjort. Mm. Den svenska kärnkraften, vi var ju ett av de världsledande kärnkraftländerna när vi började bygga upp kärnkraften. Asea-Atom som utvecklade de här, flera av våra kärnkraftverk. Men som sagt, var av politiska skäl så piskar man upp den här antikärnkraftstämningen. Där förstörde vi en fantastiskt fin svensk industri. Och det som finns kvar av Asea-Atom ägs ju inte längre av Asea och ABB. Utan det är ju ett franskt företag som äger det.
Nu kommer vi ju ganska mycket in på miljö här. Men jag tänker så här, det var inte riktigt det som var information i texten. Men när jag lyssnar så får jag ändå det känns som en naturlig övergång in i det här andra som vi ska prata om. För jag säger inte att det är så, men när jag lyssnar på dig så tänker jag så här, vill de vårat bästa? När det finns en massa saker som fungerar. Du berättade precis att du har fått en elräkning som är 3 gånger dyrare än året innan. Vi har en massa människor som kanske inte klarar av att bo i sina bostäder.
Nej.
Vi har en situation som börjar bli ohållbar. Och man, nej men jag tänker, vi går vidare. Men
alltså problemet som jag ser det är ju att vi har Jag har pekat på det tidigare. Vi har en oligarki som har tagit över hela västvärlden. Mm. Och jag blir ju hela tiden stämplad som konspirationsteoretiker. Men alltså det är ju så väldigt lätt att se att det har inträffat. Mm. Och de utnyttjar ju en rad faktorer för att skrämma människor. Därför att människor som är rädda och känner sig otrygga är mycket lättare att styra än människor som är självständiga och självägande och så vidare. Och de här kretsarna de pratar nu om, the great reset. Det här arbetet det leds av World Economic Forum som är, kan man säga, den västliga oligarkins egen organisation. Och deras ledare han har sagt att i framtiden ska människor inte äga någonting utan, och de ska vara lyckliga. Och vad är skälet till att man vill ha egendomslösa människor? Jo, det är att en medelklass som äger sina hus och som har egna egendomar, de är mycket självständigare och de vågar opponera sig. En medelklass som ingenting äger och som är helt beroende av de här systemen, ekonomiska systemen, de kan man mycket lättare styra. Och kan man skrämma upp dem också så blir de väldigt lätt styrda. Och klimatfrågan är en av de frågor man har använt för att skrämma människor för att kunna genomföra den politik man vill genomföra. Och vi ser också att den här influensaepidemin som har dragit fram nu över världen, den är ett annat instrument som man utnyttjar. Jag menar, i Sverige har vi ju inte haft någon överdödlighet överhuvudtaget mer än en kort period. 2020, i början på epidemin, så hade vi en puckel på våren. Men efter det så har vi haft fullständigt normal dödlighet i Sverige. Och så här har det sett ut tidigare vid stora influensaepidemier. Men ändå så har man piskat upp stämningen att det här är samhällsfarligt. Vilket jag hävdar att det inte alls är. Utan man utnyttjar det helt enkelt. Och det är väldigt lätt att se vilka krafter det är som finns bakom det här. Alltså, jag har ju pratat om det här tidigare. Att vi har ju haft en utveckling under efterkrigstiden. Där ekonomin har vuxit något alldeles fantastiskt. För att en enorm tillväxt. Men tittar man på var den här tillväxten har hamnat så har den i väldigt liten utsträckning hamnat hos samhället och hos medelklassen. Utan den har hamnat hos det jag kallar för oligarkin. Och då är det inte bara rika företagare, våra miljardärer, utan det är hypermiljardärer. Det är en krets på något hundratal personer i världen som sitter på enorma förmögenheter. Och de har fått mer och mer makt. Och för varje år, det här har ju Oxfam visat väldigt tydligt sina studier. För varje år så ser vi att så gott som all ekonomisk tillväxt i västvärlden hamnar hos den här lilla klicken människor. De blir bara förmögnare och förmögnare. Under den här influensaepidemin så har flera av de här hypermiljardärerna eller västliga oligarkerna har dubblerat sina enorma förmögenheter. Samtidigt har medelklassen blivit fattigare. Och småföretagare och andra som tidigare har varit ekonomiskt självständiga har blivit ruinerade i hundratusental, miljontal. Och det är precis det man eftersträvar. Då, samtidigt som pengarna flyttar över det där lilla fåtalet så ökar deras makt. Och de kan köpa alla. Och vårt politiska system, vårt demokratiska system ser mer och mer ut som en kuliss. Därför systemet är helt beroende av de här kretsarna. De har sån enorm makt. Och börjar man titta på det här i siffror då, så ser man att de utövar sin makt via i princip tre företag. Det är ganska intressant. Det är tre företag som heter BlackRock, Vanguard och State Street. De här företagen är en mycket större ägare på Stockholmsbörsen än Wallenbergs. Och då ska vi veta att Wallenberg har ganska nära relationer med dem. Därför Wallenberg kan man räkna in i den här kretsen av oligark. Och Det innebär att Sverige ägs i väldigt stor utsträckning av de här hypermiljardärerna. Och de har då dragit till sig pensionsfonder och annat i sina företag. Så att de dels disponerar de sina egna enorma förmögenheter. Men sen kan de utnyttja då ansiktslösa förmögenheter som finns i olika pensionsfonder som placerar i de här företagen. De här företagen, de är största ägare i så gott som alla stora globala företag. De flesta människor tror till exempel att Pepsi Cola och Coca-Cola är stora konkurrenter. Men tittar man på vilka som äger dem så är det de här företagen som äger dem. Så de har samma ägare. Vi kan också konstatera i den här epidemin som har dragit fram över världen att det är samma ägare som äger medierna som driver propagandan runt det här och som också är största ägare i läkemedelsföretagen. De är största ägare i vapenföretagen, de är största ägare i oljeföretagen, de är största ägare i alla de stora globalt opererande företagen. Och det är den situationen vi har i framförallt västvärlden idag. Och den fientlighet vi ser mellan västvärlden och Kina å ena sidan och nu aktuella Ryssland, det är ju att i Ryssland och Kina så har man stoppat oligarkernas möjlighet till inflytande på olika sätt. Och därför vill vi... Nu händer någonting med ditt ljus.
Ja, men det var det som...
Ja, därför vill man i västvärlden på olika sätt få bort de här regimerna och så att man får regimer som släpper in oligarkin även i andra delar av världen. Och där, det är där vi har det här nya kalla kriget mellan de här två grupperingarna. Men västvärlden styrs helt av oligarkin. Och det måste man ha i bakgrunden när man bedömer vad det är som händer just nu. Det är så lätt att hamna i detaljer runt olika sätt att hantera den här epidemin. Men egentligen måste man se vad är det för krafter som styr det hela. Varför förbjuder man till exempel användning av fungerande läkemedel i västvärlden? Det är framförallt i västvärlden man har gjort det. Och det finns alltså skäl, ekonomiska skäl att man gör det.
Nej, men vänta, nu måste jag bara... Du pratade ju också om vapenindustrin.
Ja.
Och jag bara tänker att... För det här var ju fram tills... det är bara några år sedan som jag förstod hur inblandad Sverige är i att exportera vapen.
Ja.
Jag visste att vi gjorde det, men jag förstod inte omfattningen.
Jag har varit styrelseordförande i ett av vapenföretagen. Hägglund och Söner var ordförande i några år.
Och jag menar, vi exporterar ju mest vapen per capita. Det här lilla landet Sverige.
Det är möjligt, det har jag faktiskt inte. Är vi värre än USA? USA har ju så många invånare.
Ja, men man räknar ju liksom... Ja. Procentuellt sett så tror jag att vi ligger ungefär lika. Alltså Sverige exporterar... Ja. Oerhörda mängder vapen.
Ja. Vi har en av världens största vapenindustrier, Saab.
Nu har jag ju lite dubbla känslor då för KG Hammar efter vad som har hänt här. Men kring kyrkan och så. Men jag satt ju faktiskt i, jag var i en arbetsgrupp med honom. Där vi liksom i kyrkan bjöd in ett stort antal politiker. För att faktiskt debattera om det här. Det kom en.
Ja, jag kan tänka mig det.
Så att det var ingen som var ens intresserad av det här ämnet. Och jag tror inte ens att vi fick svar.
Ja.
Men vi... Ja, nej men nu... det är så många saker. Jag vill att vi ska komma in på den här frågan. För Sverige har ju... restriktioner. Norge har släppt på restriktioner, eller hur? Storbritannien.
Sverige har inte haft så mycket restriktioner.
Nej, men...
Inte internationellt sett.
Internationellt, ja. Men de har ju ändå uppmanat oss. Jag menar, vi har statsminister som uppmanar oss till att inte kramas. Och, och det tycker jag är, det är speciellt. Men nu släpper man ju plötsligt på det här. Och som jag förstår det så är det här passet, det är inte lagligt längre.
Nej, det är möjligt.
Nej. Och sen så gör man tvärtom. I Österrike så inför man tvång. Och USA fortsätter att ha en ganska hård hållning.
Ja, USA är intressant, för där har det ju blivit en kamp mellan republikaner och demokrater. Biden och hans demokrater vill ha en mer auktoritär ordning, medan republikanerna kan man säga har haft ungefär samma inställning som vi har haft i Sverige. Och där så vi ser de demokratiska politikerna springer runt med såna här ansiktsmasker, vilket ju börjar bli lite fånigt, skulle jag vilja säga. Eftersom vi vet, alla studier som har gjorts på de här ansiktsmaskerna, är att de har ingen, de har bara negativa effekter, inget positivt. Men de är alltså en del av den psykologiska krigföringen. Vi ska vara rädda, och vi blir räddare om alla springer runt med ansiktsmasker. Amerikanska barn i skolan har till och med behövt ansiktsmask. Och där har ju Sverige använts i debatten faktiskt som exempel på att det inte haft någon som helst negativ effekt att svenska barn har sluppit det här andningshämmande ansiktsmasken.
Ja, men jag tänker det här som du också. Jag såg en bild ganska tidigt när allt det här började, så fick jag verkligen, jag fick en jättestark känsla själv av att den här masken är någonting mer. Och det var ju långt innan vi ens började prata i termer av psykologi. Att, kan det verkligen vara möjligt att den här masken kommer att hjälpa? Och jag kände instinktivt, jag har ju själv inte satt på mig en mask hittills. Bara vid ett tillfälle så har spänt den under hakan liksom, för att få komma in tillsammans med ett gravidpar på sjukhuset.
Ja, jo, men jag har också haft en på mig när jag varit inne på sjukhus.
Jag har varit
tvungen att åka in på sjukhus ett antal gånger under den här epidemin. Därför att jag fick en njursten. Det var lite besvärligt. Jag har varit en flitig sjukhuskund under den här tiden. Och då har vi sprungit med den där masken.
Men får du inte, vad är din känsla när du har den där på dig?
Ja, jag hatar det. Fullständigt hatar det. Och min andning blir sämre. Och så där. Så att, och det finns liksom inga studier som visar att det har någon positiv effekt. Det kan hindra droppsmitta. Om man nyser och man spottar när man pratar och sådär, så har det väl en viss effekt. Men det skyddar ju inte mot viruspartiklar. De är så små så de går bara rakt in.
Och det blir jag ju lite nyfiken på. Jag menar, de som har ifrågasatt det här pratar ju hela tiden om att den här masken, den skyddar ju inte mot virus. Alltså, den hjälper inte mot virus. Nej. Så varför envisas man? Och så tänker jag på, du säger själv att det känns hemskt att ha den här på sig.
Ja.
Så vad tänker du att det gör med människor?
Det blir man blir instängd och hemma, och man ser inte människors ansikte, man ser inte deras minspel. Det är förskräckligt. Och man ser den här jävla stackars presidenten de har i USA, Biden, han springer runt med den där masken hela tiden. Han ser ju bara fånig ut. Och om det hade en verklig effekt skulle jag ha förståelse för, men det finns alltså inga vetenskapliga belägg för att de länder som har haft masktvång har haft mindre smitta, tvärtom. Den liberala politiken som vi har haft i Sverige har inte skadat hälsan här hos oss, snarast tvärtom. Och tyvärr så fick Sverige oförtjänt dålig start i samband med epidemin, därför att vi hade så misskött äldreomsorg. Men det berodde ju inte på smittan, utan det berodde ju på en katastrofalt dålig omsorg om våra äldsta och skörast. Den kost som man serverar på många äldreboende, den är ju inte människoföda. Det är ju förfärligt. Det är helt näringsbefriad kost. Så att de här gamla sköra människorna hade ju då gravbrist på viktiga vitaminer och mineraler. Och många var undernärda. Och de var ju tacksamt offer för den här smittspridningen. Så att därför strök massor med människor med. Och man gjorde inte särskilt mycket för att rädda deras liv. Utan man pumpade hellre i dem lugnande medel som gjorde att döden kom fortare. Sen hade vi sedan 2019 kvar ett uppdämt behov faktiskt. Därför 2019 av någon anledning hade vi väldigt låg dödlighet just det året. Och det innebar att vi hade ovanligt många gamla och sköra kvar på våra äldreboenden som normalt sett hade gått bort ett år tidigare. Och det här sammantaget ledde ju till att vi jämfört med våra grannländer fick väldigt dåliga siffror i början. Men det var inte orsakat av en liberalare covid-politik på något sätt. Utan det var orsakat av en dålig omsorg om våra äldre. Och det borde politikerna skämmas för. Så jag hoppas de gör någonting åt det.
Ja. Jag vill dela med mig. Kattmaten tog slut till våra katter häromdagen. Ja. De får en bra kattmat. Ja. Och då, normalt så gör vi köttbullar själv. Men vi hade ett paket köttbullar hemma. Ja. Och min man lägger några köttbullar till katterna. För att ja, det tar ett par timmar innan vi kan köpa kött, liksom ja. Mat.
Ja.
Och katterna rör inte de här köttbullarna. Nej.
Djur har ju inbyggt en känsla för vad som är bra för dem att äta och inte.
Och då tänker jag, alltså jag kan inte låta bli att referera till de här äldre. För min pappa fick ju sitt sista halvår mat serverat via hemtjänsten.
Ja.
Och det var det värsta jag har sett faktiskt.
Ja, men absolut. Det är ju så. Och det är sån här massproducerad mat som har varit uppvärmd och den är helt befriad från det här. Framförallt så de här gamla på äldreboendena hade ju säkert samtliga grav D-vitaminbrist. Vilket ju gjorde att de var helt mottagliga för att få en allvarlig covid-smitta. Mm. Livet av dem. Nu har ju, det har ju redan första året visste vi ju att D-vitamin var viktigt. Men det förtegs. Nogsamt av både skolmedicinen och medierna. Men nu kom det ju faktiskt för en månad sedan en israelisk studie som gjorde att faktiskt tidningarna började skriva om vad viktigt det var med D-vitamin. Men det är alltså 2 år för sent. Det här borde ju människor lärt sig i början på epidemin. Så hade vi sparat tusentals liv även i Sverige.
Ja.
Och går man till skolmedicinen så har de ju hellre än att pusha för att människor ska ta D-vitamintillskott så har de försökt skrämma med att det skulle vara farligt. Mm. Vilket är ju fullständigt nonsens. Går man in på PubMed som jag nämnde tidigare där jag botaniserar varje dag och söker på skadeeffekter av för höga D-vitamindoser så tror jag har hittat en enda artikel. Och det var en son som hade gett sin gamla pappa 50 000 internationella enheter D-vitamin varje dag i ett halvår. Och då fick pappan problem. Han dog inte, men han fick hälsoproblem av det. Och 50 000, det är 10 gånger mer än det jag rekommenderar människor att ta, alltså 5 000. Och skolmedicinen, de säger 400. Och tar man bara 400 internationella enheter, då kanske man slipper att få rakitis, men med något skydd har man inte mot infektionssjukdomar. Och då kan man fråga sig, varför är D-vitamin viktigt då? Och D-vitamin kan man säga är bränsle för våra T-celler som är väldigt centrala i vårt immunförsvar. Och får de inte bränsle så har de ingenting att gå på. Då kan de inte utvecklas ordentligt och då får vi ett sämre immunförsvar.
Men jag tänker så här, så fort solen kommer fram,
ja.
så blir ju svenskar så glada.
Ja.
Och allt blir så mycket trevligare. Och jag kan inte,
för att vi har så mycket mörker så älskar vi det.
Men på senare år så har jag funderat själv väldigt mycket kring det här med sol. För jag använder inte sedan 10 år solskyddsfaktor.
Nej,
jag använder inte det till mina barn.
Jag tycker
och vi bränder oss aldrig.
Nej, nej. Och det finns en enkel regel. Man ska inte sola så länge som man blir bränd. Va?
Mm.
Och sen för att kunna bilda D-vitamin i huden så måste solen minst ha 45 graders vinkel.
Mm.
Och under hela vårt vinterhalvår så ligger den under 45 grader. Så det hjälper inte att vara ute i solen ur D-vitaminsynpunkt. Det är skönt ändå. Va?
Mm.
Men det hjälper inte, utan man måste över 45 grader. För det har att göra med de våglängder som tränger igenom.
Mm.
Men är solen över 45 grader så då börjar vi bilda D-vitamin. Och då är det så att om jag lägger mig och solar på en solstol när jag har ordentligt solsken, så behöver jag inte ligga med någon halvtimme, så får jag 10 000 internationella enheter till D-vitamin. Så att det går väldigt snabbt då.
Mm. Men vad tänker du om all skräck för sol? För jag tänker så här, miljö, det är skräck för miljön. Mm. Det är skräck för el, alltså energi, den bästa energin vi har haft att tillgå i Sverige. Vi bygger upp en skräck för solen. Vi ska liksom vara så solskyddade. Och alla dessa solskyddskrämer som jag dessutom
har läst. Det är en jätteindustri.
Ja, men som också jag har läst att de har förstört stora korallrev.
Ja, och de är inte nyttiga. De innehåller massa kemikalier som är, de är miljögifter i sig. Jag säger det är enkelt sunt förnuft. Man ska inte sola så länge så att man blir bränd.
Men varför ska vi ha det här på kroppen då? Alltså så här, man pumpar ut reklam för solskyddsfaktorer.
Men det finns de som lever på det.
Mm.
De tjänar pengar på det. Allting handlar ju... Follow the money. Det ska man alltid göra. Så hittar man förklaring på de flesta konstigheter i vår tillvaro.
Jag bara en fråga till dig. Vad tänker du? Tänker du att den här ökningen av hudcancer?
Ja.
Alltså det är ju en spekulation här. Jag bara
ja.
För vi ser ju en ökning av rädsla för sol.
Ja.
Och vi använder mer solskyddsfaktor än vad vi någonsin har gjort. Mm. Samtidigt så får vi mer hudcancer.
Ja. Precis. Solskyddsfaktorn kanske inte skyddar mot de våglängder som ger cancer. Alltså det är ingen tvekan om att vi får hudcancer om vi bränner.
Men jag tänker, vad är det i de här solskyddsfaktorerna?
Jag har inte
det. Är det så bra för kroppen, tänker jag bara?
Nej, det tror jag inte.
Om de döda korallrev, vad gör de med oss?
Ja, nej, jag tror att de flesta så kallade solskyddsfaktorer eller ämnen är rena miljögifter, och de är även skadliga för oss människor. Så att använd sunt förnuft, sola så att du inte blir bränd, och då får man väl sprida ut över några dagar, och så blir man så småningom solbränd, och då får man ett naturligt skydd.
Mm.
Varför, alltså det är ju ganska intressant evolutionärt det här också med solen. Vi härstammar ju från människor som vandrade utifrån Afrika. Enligt gängse evolutionsvetenskap, vill jag säga. Det finns hypoteser.
Precis, det vet vi ju.
Motsäger det, men jag tror att det är så att vi utvandrar från Afrika. Och när vi kom upp norrut i Europa, så visade sig det att de här mörkhyade människorna, de fick för låg D-vitaminhalt. De som var mest mörkhyade, de hade svårare att bilda D-vitamin. De slogs ut helt enkelt, och de som var lite blekare klarade sig bättre, och till slut så hade den här evolutionen gått så långt så vi blev ljushyade istället. Och det här har vi ju sett under den här influensaepidemin, att de som har mörk hy har klarat sig sämre, och det beror på att de generellt sett ofta har lägre D-vitamin. Det hänger samman. Och därför sa ju Tegnell vid något tillfälle i en presskonferens där han sa det här, va? Och då fick han ju givetvis omedelbart på skallen för att han pekade ut mörkhyade. Men det var ju helt korrekt. Va? Att, och varför skulle man inte göra det? Och då ska man tala om för de mörkhyade i Sverige att ni måste ta mer D-vitamin till skott än de ljushyade. Mm. Därför ni har ofta brist. Så hade de klarat sig bättre. Mm. Så är läget. Men det är ändå en ganska intressant evolutionär iakttagelse. Och det är likadant om vi flyttar ner till Afrika och bosätter oss här, vi som är ljushyade, så kommer de som är mest ljushyade att få då kanske problem med hudcancer och sånt och slås ut tidigare. Medan de som har lite mörkare hy, de kommer att klara sig bättre. Och till slut, efter några årmiljoner, så kommer vi att vara tillbaka och ha mörk hy.
Mm.
Det är naturlig evolution. Och nu när vi då blandar människor, då, vi flyttar människor från de soliga trakterna till de med låg solintensitet, då får vi sådana här effekter som just D-vitaminbrist.
Mm. Ja, jag tänkte så, du lägger ju jättemycket tid, Lars, på att informera oss, både om hälsa, miljö, men på sista tiden så har ju du också lagt mycket tid på att prata om de här, ja, vi ska försöka inte säga, men sprutorna och även biverkningar av den. För det är ju faktiskt, ja, det är ju en verklighet för många.
Ja, det har ju visat sig att de här preparaten har ju inte fungerat.
Mm.
De ger alltså ett skydd under några månader.
Och 3 månader läste jag, va?
Ja, ungefär 3 månader.
Det vet, ett inte,
tillfredsställande skydd. Och efter det så måste man då ta nya doser. Och för varje gång man tar, och de här doserna har ju då i vissa fall väldigt allvarliga biverkningar. Och det är självklart att måste man hela tiden hålla på att ta den ena dosen efter den andra, så ökar man ju risken att drabbas av de här biverkningarna. Och jag skulle vilja säga att människor som är lika gamla som jag, de kan nog lugnt ta i varje fall 2 sådana här doser. Det tror jag inte är någon större fara. De får då ett visst skydd under några månader. Men detta att hålla på och ge det till unga människor som inte ens blir sjuka av det här viruset, nämnvärt sjuka, det tycker jag är komplett vansinnigt. Och det är också där vi har de gravaste biverkningarna. De gravaste biverkningarna drabbar ju unga män som får hjärtmuskelinflammationer. Och vi har ju sett hur idrottsmän har fallit ner döda på under utövande av sina idrott. Och det drabbar framförallt män. Det kan även drabba kvinnor. Men männen, vi är ju det svagare könet, så det drabbas värre. Så men däremot gamla människor kan jag ha en viss förståelse. Men sen har det nu visat sig de senaste halvåret att de här preparaten har till och med en negativ effekt. Så att statistik från länder som Storbritannien och Skottland visar väldigt tydligt att efter de här 3 månaderna så ökar de här preparaten risken att bli infekterad.
Mm.
Så att du har en högre infektionsrisk om du har tagit de här preparaten, de här injektionerna, än om du inte alls har tagit dem efter de här inledande månaderna. Och det är ju därför som Tegnell nu går ut och säger att man ska ta en sån här dos var 3:e månad. Men det blir ju till slut fullständigt orimligt. För varje gång man tar såna här injektioner så belastar man sitt immunförsvar. Så att man får sämre motståndskraft mot även andra infektioner. Och det ska man ha i minnet. Och om man gör en jämförelse mellan att ta såna här injektioner och att se till att ha en hög D-vitaminhalt, så ger D-vitaminet ett bättre skydd. Bestämt heller. Det ger ett klart bättre skydd. Men det intressanta, det skyddar mot alla andra infektioner också. Vilket de här preparaten inte gör. De här preparaten ger bara ett mycket, mycket smalt skydd mot de här spikproteinerna som finns i det här viruset.
Mm.
Och så att det är en fullständigt tokig strategi. Men läkemedelsindustrin, de tjänar ju tusentals miljarder på det här. Där kanske vi har förklaringen. Det är pengar, pengar, pengar. Och de har en enorm makt. De, framförallt kan man säga att läkemedelsindustrin har ju strypgrepp på hela skolmedicinen. Vår läkarkår, de, så fort de gör någonting som går emot läkemedelsindustrins intressen, så löper de ju risk att få sin läkarlegitimation indragen. Det ser vi ju dagligen exempel på hur läkare får sina legitimationer indragna för att de inte följer läkemedelsindustrins intressen och promotar deras patenterade preparat. Och det intressanta med läkemedelsindustrin, det är ju att de överger ju sina egna preparat så fort patenten är ute. De motarbetar de sina egna preparat. Utan de vill att vi bara ska använda patenterade preparat. Och då kan det ta snuskigt betalt för varje behandling.
Ja, men jag menar, det här är ju faktiskt en verklighet. Vi har varit väldigt påverkade. Jag vet ju två läkare som har varit med här som har fått gå från sina jobb. Och en av läkarna fick faktiskt lämna sitt jobb på grund av att han lät sig intervjuas av mig.
Ja, det kan jag ge mig fram på. Ja.
Och då tänker jag en läkare som har jobbat hela sitt yrkesliv. Så här, utan några problem. Och så får han lämna sin arbetsplats. Så det berörde mig väldigt djupt. Liksom.
Hela läkarkåren består, eller hela ska jag inte säga, men stor del av läkarkåren består av strykrädda individer som hela tiden kryssar sig fram för att inte på något sätt förarga läkemedelsindustrin och de professorer som lever på läkemedelsindustrin. Vi ska ju veta att läkemedelsindustrin finansierar ju det mesta forskning, så att huvuddelen av våra medicinska professorer är mer eller mindre skapad av de här företagen och deras pengar. Det är väl folk inte medvetna om, men när de här professorerna blir intervjuade på tv så är det en representant ofta för en läkemedelsföretag. Och någon föreslog en gång i världen att man borde göra likadant med våra professorer som man gör med racerstjärnor i Formel 1. Att sätta läkemedelsföretagens varumärken på deras vita rock så man ser vem det är man pratar med. Det har funnits någon skämtbild på det. Men det här är ju allvar. Alltså. Jag har ju läkare i min bekantskapskrets som hela tiden har varit hotad av så kallade IVO-anmälningar. Man vill att man ska dra in deras licens. En del har blivit indragna på grund av att de har förargat läkemedelsindustrin. Och vår public service använder som den främste talesmannen i de här frågorna en professor som ju är delägare till och med i ett företag som tillverkar sådana här preparat. Han är ju så partisk som man bara kan bli, va? Och har ekonomiska intressen. Det kom ut nu en ganska intressant nyhet som jag såg igår, den kanske varit ute längre, men det var att vd:n för Moderna, som är en utav... Han har sålt alla sina aktier i företaget. Och det är ganska intressant. Då frågar man sig, varför har han gjort det? Han fick
4 miljarder
kronor för dem. Så han väl försörjde resten av livet.
Gick under jorden eller hur? Tog bort sitt
i varje fall hade han ju släckt ner sitt Twitterkonto helt och hållet så att folk inte skulle kunna kommunicera med honom. I mina ögon så tyder det på att han tror att festen är kanske över för de här företagen och de här produkterna. Vi får väl se.
Ja, men än så länge så är det en verklighet. Folk får dessa sprutor hela tiden. Och jag tycker, jag har ganska många frågor här som har med shedding att göra. Vad tänker du om shedding?
Det finns ju, går man in på PubMed så hittar man artiklar om shedding. Så det är nog ingen tvekan om att den som inte har injicerats kan smittas av de som är injicerade med så kallad spikprotein. För är man injicerad då producerar man själv massa spikprotein. Och de här kan ju läcka ut och smitta andra människor. Och jag har faktiskt ett exempel i min bekantskapskrets. En kille som tog in en inneboende. Han hade en god vän som tillfälligt behövde ha någonstans att bo. Och han flyttade hem till honom. Och han hade då tagit de här injektionerna. Och min gode vän blev jättesjuk. Bara efter någon vecka. Och var tvungen att åka in på sjukhus. Mm. Och symptomen tydde nog på att han hade drabbats av shedding. Han hade alltså blivit smittad av spikprotein. Nu kan man säga att det är inte lika allvarligt som att bli injicerad. För när man injicerar så injicerar man ju ett preparat, ett RMN-preparat som ser till att våra celler producerar spikproteiner. Och det är ju spikproteinerna som är den verkliga patogenen i det här viruset. Det är inte själva viruspartikeln utan det är de här spikproteinerna. Och har man då injicerat sig så har man en fabrik i kroppen som producerar det här. Om man drabbas av shedding så är det ju en begränsad smitta som så småningom går över. Man producerar ju, sätter ju inte igång och producerar det där själv. Utan när kroppen har bekämpat de där patogenerna så är man frisk. Medan om man har injicerat mRNA som producerar så vet man ju inte när den där produktionen upphör. Det är det som är det luriga.
Mm.
Den är, så småningom klingar den väl av men den fortsätter ju ett tag och kan ställa till, och det är de här spikproteinerna som ställer till de svåra symptomen man får.
Men jag bara tänker strax innan jul. Mina barn går på en ganska liten skola, drygt 200 elever. Den sista veckan så var 105 elever hemma och var sjuka.
Mm.
Då tänker jag, det var väl ungefär då som tredje sprutan gavs.
Ja.
Mm.
Det kan ha varit skett. Men det kan ju ha varit omikron också.
Ja. Ah, ja, men det var bara väldigt intressant iakttagelse. Ja. Det var, så här, det var mer än hälften av personalstyrkan var hemma.
Ja, men sprutorna skyddar ju inte mot omikron. När det gäller omikron, som jag sa tidigare, så har det ju visat sig efter några månader så är effekten negativ istället.
Mm.
Så att de som är injicerade, de löper alltså en större risk att smitta. De är mer benägna att smittas av omikron än de som inte är injicerade. Och jag vet inte om vi har någon sån statistik i Sverige, men i Skottland och Storbritannien har jag sett i den officiella statistiken. Det är väldigt tydligt.
Mm.
Och omikron är ju ganska harmlös. Det är ju mer en förkylningsinfektion. Så att, det är det som gör att den här politiska kampanjen nu klingar av. Det blir fullständigt orimligt att ha massa sådana här regler. Och nedstängningar och sånt för någonting som är en vanlig förkylning. Så kan vi ju inte hålla på varenda höst när folk blir förkylda.
Nej, men vi har ju en sydafrikansk läkare, en kvinna som jag kan inte namnet på henne just nu. Nej, jag borde det. Men hon har ju gått ut offentligt och sagt att omikron inte är, alltså att det är en mildare variant.
Ja,
och
att den ger milda symptom.
Ja, milda, precis.
Och då blev hon approcherad av massor med makthavare som sa att hon inte skulle tala om det.
Mm.
Det är ganska intressant. Varför skulle hon inte tala om det?
Mm.
Därför det minskar människors rädsla.
Mm.
Och det är rädslan man vill hålla vid liv.
Mm.
Det är förskräckligt. Fullständigt förjävligt. Men så funkar det idag.
Ja, och det är där vi är. Och det är lite det, en av de här frågorna som jag tog upp här i själva texten, i informationstexten var att, vad tänker du om de här helt olika strategierna nu? Alltså som man gör så olika saker just nu. Ja, och även i Europa. Så jag bara tänker så här, har du någon tanke kring vad har vi att vänta oss?
Nej, men alltså, det är ganska intressant om man tittar på de länder som har genomfört rent fascistiska åtgärder emot det här. Så de som leder de länderna, de har rötter tillbaka till World Economic Forum och Klaus Schwab. De har tillhört hans nätverk av unga politiker och är fostrade därifrån. Så att de här åtgärderna, det är ju, man utnyttjar dem helt enkelt för att konsolidera oligarkins makt över västvärlden. Vi ser Trudeau i Kanada, Macron i Frankrike och politikerna i Italien. De värsta länderna är ju då Österrike, Tyskland, Frankrike, Italien, Europa. Och sen har vi då Kanada, Australien, Nya Zeeland och alla de här politiska ledarna där, de är ju fostrade av den här oligarkin. De är framhjälpta utav den.
Ja, för
Medan
det.
man får faktiskt säga att i Sverige har vi behållit huvudet ganska kallt, va? Och den som har mest ära av det är Tegnell. Det är många som skäller på honom, men jag tillhör inte dem. Även om jag inte alls delar en hel del av hans uppfattning, så vill jag ändå säga det att han har betett sig väldigt klokt och bör hedras för det. Och vi har haft en föredömligt klok politik i jämförelse med andra länder. Vi kunde varit ännu liberalare, men det har man ju inte vågat, för då hade man väl fått kritik från omvärlden.
Men du nämner Australien, du nämner
Ja.
Nya Zeeland. Jag får ju
Ja.
rapporter därifrån ständigt.
Ja.
Och det är ju illa där nere. Men vi
Ja,
får ju
det är ren fascism.
inte ett ord på svenska nyheter
Nej,
om
nej, 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 nej. Alltså, varför vårt public service helt sålt sig åt den här skrämselpropagandan, det är för mig obegripligt. De är ju inte ens ägda utav den här oligarkin som driver det här. Men det beror alltså på att vi har en journalistkår som inser att man ska vara lojal med de här makthavarna, för då får man välavlönade jobb och kan göra karriär. Jag kan inte se någon annan förklaring varför det är så. Det är djupt beklagligt. Alltså vi betalar 9 miljarder i skattemedel till de här SR och SVT. Och vad får vi? Vi får rena propagandainstrument för makthavarna och ingenting annat. Ingen kritisk granskning överhuvudtaget. Och vi ser ju hur man i det längsta undvikit att rapportera om de folkliga demonstrationer som under hela hösten har ägt rum i stort sett varenda helg i länder i Europa. Det har man varit helt tyst om. Men om några tusen människor demonstrerar mot Putin i Moskva, då tar det halva Aktuellt. Så jag tycker man ska bevaka båda. Men det visar ju att vi har att göra med rena propagandakanaler som har en dagordning. Vilken verklighet de vill att vi ska tro på. Så det är viktigare än någonsin att själv gräva och söka efter sanningen. Därför att vi kan inte lita på de stora medierna. Och det ser man ju, alltså ägandet inom mediebranschen, det är ju koncentrerat till den här oligarkin som jag pratade om i början. Och i centrum för det här står Reuters, som de definitivt kontrollerar. Och det visar sig ju att alla de andra medierna papegojar vad Reuters skickar ut. Det sker ingen kritisk granskning. Man för bara Reuters, det är som en instruktion ifrån höga vederbörande, det som kommer från Reuters. Och sen krokar TT på och sen kopierar alla svenska medier TT. Så fungerar det. Och public service har ju en förmåga att, alltså de inte bara desinformerar i det de tar upp, utan valet utav vad man bevakar.
Oj. Ja, så. Ursäkta. Ja.
Kom någon fråga där, ja. Men det här är ju väldigt jobbigt att vi kan inte lita på att det finns granskande journalistik. Och västvärldens ledande granskande journalist, Han har ju suttit inspärrad i 10 år. Och vi kritiserar då de auktoritära regimerna i Kina och Ryssland för att de spärrar in sina journalister som är kritiska. Men vi gör det ju själva i västvärlden. Och inte för länge sedan så var det en kritisk journalist på Malta som blev mördad. Och det är inte ett dugg bättre i västvärlden än vad det är i de auktoritära länderna. Så att vår demokrati har helt degenererat. Och den behöver återupprättas. Och vi behöver få fram mer granskande, kritisk granskande journalistik som granskar makten. Det vi ju ser idag i Sverige, det är att journalistkåren, vad är det de ger sig på? Jo, de ger sig på oss som kritiserar makten. Och vi, de gör sitt yttersta för att skandalisera oss. Jag blir angripen i TV Aktuellt och anklagad för att vara klimatförnekare tillsammans med
Elsa Widding.
Elsa Widding. Och varför? Jo, därför att vi kritiserar makthavarna. Journalisterna kritiserar de som kritiserar makthavarna. Så journalistkåren, bland annat Erika Bjerström, har valt rollen att vara maktens megafon. Och inte vara det en sann journalist ska vara, nämligen någon som kritiskt granskar vad makthavarna håller på med. Man har alltså vänt. Förr i världen var det ganska självklart att man skulle ha journalister som kritiskt granskade makthavarna. Man kallade ju journalistkåren för den fjärde statsmakten av det skälet. Men man har alltså vänt 180 grader. Mm. Det ser han och kritikerna. Det är sorgligt.
Ja. Julia Caesar har gjort jätteintressant liten reflektion kring just det var Svenska Dagbladet. Ja. Valodarsk, vad heter han?
Valodarsk, det är
ja, Dagens Nyheter. Och det är det, hon gör en beskrivning av vad som händer. Och jag tycker det är otroligt intressant att hon som har varit med så länge.
Alltså familjen Bonnier som Valodarsk arbetar för, de tillhör ju den här västerländska oligarkin. De är ju en viktig del. Man kan säga att det är två svenska finansfamiljer som har väldigt starka band till oligarkin. Det ena är Wallenbergs och det andra är Bonniers.
Mm.
Och det må de ha, va? Men problemet är ju då när de börjar försöka utöva politisk makt. Va? Vilket de ju gör i högsta grad idag. Mm. Då blir det ett problem. De skulle hålla sig till sina affärer. Mm. Och Bonnier skulle hålla fingrarna borta ifrån nyhetsförmedlingen och den granskande journalistiken, men det gör de ju inte. Wolodarski är ju avlönad av det. Och det är ju ganska symptomatiskt att under hösten här så i Bonnier-tidningen Dagens Industri, de hade en bilaga, någon sån här Dagens Industri Weekend, där den här weekendupplagan var då en hyllning till Bill Gates. Det var en jätteartikel om Bill Gates. Där han lyftes till skyarna. Och vem hade skrivit den? Det var Peter Wolodarskis hustru. Så att man märkte i absicht. Och tittar man istället på den kritiska granskningen av Bill Gates som Robert F. Kennedy Jr. har gjort, så framtonar en ganska kuslig personlighet.
Mm.
Den ligger nog närmare sanning.
Men Julian Assange, som du nämnde här innan.
Ja.
Alltså, det är en sak som bara jag tog med mig. Det var ju han som har skrivit den här boken om honom. Som jag, och i den, han blir ju intervjuad och i intervjun så nämner han ju bland annat för att Julian Assange ser ju, vad kan man säga, lite oborstad ut när han blir hämtad.
Ja.
Ja. Och då så säger han själv att,
växan, så.
Ja, men han säger ju att ungefär 3 veckor innan han ska lämna cellet, ambassaden, så plockar de bara av honom hans
rakgrejer. Så han skulle se oborstad ut.
Ja, och då tänker jag, apropå det här, och jag tänker så här, svensk, världens journalistkår. Mm. Vart är de?
Ja, alltså historien, Assange, den är så jävlig så den vill, jag vill inte tänka på den för jag blir kräkfärdig. Mm. Och jag skäms å hela västvärldens vägnar för att man har gjort så här mot honom. Och hade det här varit, hade det här skett i Ryssland, vi kan ju bara fundera på vilken propaganda man hade riktat mot Putin.
Mm.
Och nu gör man det ändå, va? Men alltså, man hade utmålat honom som fruktansvärt hänsynslös. Va?
Mm.
Medan när det sker i västvärlden så är hela journalistkåren tysta som möss. De vill inte riskera att inte få nästa välavlönade uppdrag. Mm. Det är skamligt. Jag skulle skämmas om jag tillhörde den där kåren idag.
Mm. Men du...
Och, jag menar, det var ju helt uppenbart att Assange, det gillades ju en fälla för honom. Och de här kvinnorna som har sålts till att anmäla honom för våldtäkt. En kvinna som bjuder in en man att sova i hennes säng på natten och som sedan anmäler honom för våldtäkt. Alltså jag säger det. Vad fan håller hon på med? Det är så skamligt alltihopa. Och att Sverige har varit medverkande i det här gör ju att jag skäms om mitt lands vägnar.
Mm.
Det är förskräckligt.
Mm. Men ja, alltså så här, det jag ser framför mig nu hur liksom Sveriges alla feminister reser sig mot Lars Bern. Om det, ja. är någon nu som tittar på detta.
Ja.
Så, jag menar, det finns ju såklart alltid två sidor av en sak. Men
jag är ju kritisk på Assange också. Hur kan man vara så jävla dum som beter sig på det där sättet? Så man försätter sig i den sitsen när man har den position som han hade.
Mm.
Det är oförlåtligt. Alltså, helt oförlåtligt. Men han gjorde ett allvarligt misstag och det utnyttjades för att störta honom.
Ja, för det är väl också det som kommer fram i den här boken. Så, liksom, så är det ju verkligen en väv av lite för många tillfälligheter.
Precis.
För att ja, det är ju en ganska otäck historia som växer fram.
Nej, det är förskräckligt.
Det är svårt att vara oberörd. Men det känns som att vi bara... Vi hamnar på massa olika platser här idag. Men, nu har vi faktiskt pratat en stund. Så hur lämnar vi? Hur kommer vi liksom kommer tillbaka till Sverige? Och jag en av de punkter som fanns också var... Så hur går vi till den? Att i Sverige så väljer man på en hel del arbetsplatser. Och Dalarna är ju faktiskt framträdande där. Och även med nyanställningar, att behålla det här kravet på att ta sprutan.
Ja.
Kändes det som att vi gick från det till det, men jag vill ändå få in det innan vi avslutar.
Jag tror det ganska snart kommer att framstå som fullständigt orimligt. Men vi får väl se. Jag tror inte det kommer att gå upprätthålla det här. Nu har ju också Werner Fulmich och hans advokater satt igång då en tribunal emot det som har skett. Va? Vi får väl se vad den leder till.
Mm.
Jag tror som sagt va, att det här kan svänga ganska fort. Och det faktum att Modernas vd har sålt alla sina aktier tyder på att det finns farhågor även på den sidan.
Även för dem tänker jag som fortfarande har liksom foten i båda läger eller som bara kanske anar, så känns det som att det är lite för mycket som talar emot.
Nej, det vi får väl se. Nu och det alltså vansinnigt bekräftas ju av att svenska staten har kontrakterat 75 miljoner injektioner och det är alltså 10 per vuxen svensk. Vad ska vi använda dem till? De har ju inte längre någon ordentlig skyddande effekt. De skyddar ju några få månader. Mot just vissa mutationer. Det är så idiotiskt. Och nu såg jag det senaste som hände nu. Det var ju Australien. De hade ju kasserat flera miljoner doser på grund av att de hittade HIV i dem. Vad gjorde den där? Nej, så att jag tror att om ett år så kommer det se helt annorlunda ut, faktiskt.
Det låter som att du är lite
Ja.
positiv, Lars.
Jo, men jag är en optimist att det här går inte att fortsätta. Det har ju nått orimlighetens gräns, va? Och de här makthavarna, de får ju svårare och svårare att försvara sin position. Och är det så att någon lyckas börja lagföra dem, vilket man inte ska utesluta, att de här processerna som är igång nu leder till att de som har promotat det här och som har medverkat till att sprida injektioner som har fått dödliga och andra skadliga inverkningar på de som har fått det. Biverkningarna är ju 100 gånger så stora som riktiga sådana här injektioner tidigare har varit. Alltså det är fullständigt exceptionellt. Och att man börjar ställa läkare och andra till svars för vad de har gjort. Och mitt råd till de som tvingas att ta sådana injektioner, det är att anteckna namn och personnummer på den som ger den här injektionen, för vederbörande är medansvarig. För det kanske kan vara bra att ha i
Vad
framtiden.
tänker du, Lars? Jag får ju bara en tanke att jag har ju hört fler och fler människor runt mig som har tagit en, två, kanske till och med en tredje och som känner att det känns inte bra längre. Det räcker nu.
Vi såg nu vänsterpartiledaren, hon blev sjuk efter sin tredje dos.
Men
Hon
vad tror
kunde inte
du?
medverka i tv-programmet.
Men vad tror du händer med dessa människor? Du nämner att i Australien så har man kasserat ett antal sprutor för att man
Ja, flera miljoner. Så
ja,
där
för att
men
man har upptäckt
där, i
HIV.
analysen hittade HIV i preparatet.
Och om vi då säger, för jag vet inte, men vi säger att ett antal människor då upptäcker att de faktiskt har blivit smittade.
Ja.
Vad tänker du
Du
händer
menar
med
av
de
HIV?
människorna när de upptäcker det?
Ja. Och det är det jag säger, jag tror vi kommer att se rättsprocesser runt det här. Och då får vi se var det leder. Men problemet som jag ser med rättsprocesser, det är ju att rättsapparaten ligger ju i händerna på samma makthavare som är ansvariga. Så att kan vi lita på att rättsprocessen fungerar? Det är ju den frågan man måste ställa sig. Kommer man att få en helt opartisk och oberoende bedömning om man vill ställa någon till svar för det här? Och jag vet inte. Jag hoppas att man kommer att få det, men jag är inte säker. Och kommer det att ske så kommer det sannolikt att ske i USA. I USA har vi ju, som jag sa inledningsvis, två läger som följer partilinjerna i stort sett. Det är demokraterna och republikanerna som har helt olika syn på det.
Ja, jag ser framför mig väldigt orädda människor som behöver
Ja,
ta
och
itu
sen har vi ju arbetarklassens resning till att börja med Kanada, och nu ser vi liknande stämningar i Europa med de här lastbilskonvojerna som åker in i städerna. Det är ju ganska intressant att den här makthavande vänstern, den har fått som motståndare arbetarklassen. Och vi ser ju de tendenserna i Sverige, det som är kvar av vår arbetarklass lämnar socialdemokratin och blir sverigedemokrater. Så att plötsligt står arbetarklassen i direkt konflikt med de traditionella vänsterpolitikerna. Tidigare var det ju vänstern som samlade arbetarna. Och då, när de gör det, väljer att göra det, då blir de utmålade som terrorister och nazister och allt möjligt. Vi ser, Trudeau har ju slängt ur sig sådana här epitet mot de här vanliga lastbilschaufförerna som demonstrerar. Det är en jävligt trist utveckling. Men det ska bli intressant att se vad den leder till.
Och jag tänker så här, just här just nu så bidrar ju faktiskt både du och jag till någonting. Ja. Jag menar, alla som tittar, alla som delar. Jag menar, jag upplever en förändring att folk verkligen börjar ifrågasätta saker.
Ja, det måste man nog säga. Det måste man nog säga. Det intressanta som jag såg nu när det gäller de här demonstrationerna mellan USA och Kanada där lastbilschaufförerna har då gått i spetsen, det är ju att var får de stöd? Jo, de får stöd från republikanerna som traditionellt är den amerikanska högern.
Mm.
Så att vi ser hur hela den politiska kartan håller på att ritas om och vad får det för konsekvens? Och som jag sa, vi ser det ju även i Sverige.
Ja, men vi ska inte underskatta människor.
Nej, det tycker jag inte man ska göra. Och när vanligt folk, alltså vanliga lastbilschaufförer engagerar sig och är beredda att riskera hela sin utkomst i de här protesterna, det tycker jag är beundransvärt. Och det var ganska kul när Ottawas polis började stjäla deras bränsle. Och man införde också en lokal ordningsstadga att man fick inte bära bränsle till de här lastbilarna. Då började ju alla invånarna i Ottawa bära med sig röda bränsledunkar ut och gick. Hela stan var full med röda bränsledunkar.
Mm.
Det, ja, men det var en obstruktion ifrån den djupa allmänheten. Det är ganska intressant.
Ja, men folk, så här någonstans innerst inne, så vet ju folk vad som är rätt och fel.
Ja, det verkar så. Så det är ganska hoppingivande. Jag tycker vi kan vara optimister inför det kommande året. Det kommer nog att gå åt rätt håll.
Vad glad jag blir, Lars.
Och jag tror inte Ryssland anfaller Ukraina.
Mm.
Det finns ett enda scenario där det kan bli ett krig. Och det är att man lyckas iscensätta någon sorts kupp i de här östliga provinserna som gör att ryssarna ingriper. Men jag tror även där så försöker man skrämma upp världen. Och nu har ju den ryska ledningen har ju upprepade gånger sagt att vi har inga planer. Och skulle de då anfalla det, då gör de ju bort sig fullständigt. Då har de ju ingen trovärdighet kvar. Så vi får se. Men jag är optimist även där, vill jag säga.
Mm.
Jag tror inte det blir något stort krig.
Ja, men det känns liksom lätt nu. Och jag vill passa på att göra lite reklam för dig och mig. För du och jag ska ju faktiskt ses på Södermalm i Stockholm.
Rent fysiskt,
ja. Den 23 mars, 18-21.
Då är ni välkomna.
Ja, precis.
Då kan det bli lite diskussion med publiken. Då blir det spänstigare.
Ja, nej men alltså det var ju jättepopulär den. Jag tyckte det var en jättefin kväll. Vi sågs ju i oktober. Och den ligger ju ute. Och den är ju välsedd. Men det roliga där är ju du är ju väldigt personlig på ett sätt som man inte riktigt. Ja, jag tycker ju att du är det här också. Men det var fint. Och jag säger välkommen till alla. Och jag kommer att lägga ut information då. Mm. Ni kan anmäla er till den här aftonen. Ja, tack.
Det ska bli väldigt trevligt.
Ja, men tack för den här stunden, Lars. Och tack för alla ni som har tittat.
Och tack för det du gör. En viktig insats.
Tack. Ja, detsamma. Tack. Hej då.
Hej då.
Hej.